Undertecken idag. Vi ber Herre i ditt namn. Amen. Varsågod och sitt, kära vänner. Tack så mycket, Daniela och Timek och svenska importerna. Alltid trevligt att ha Oskar och Marie-Louise här bland oss. Hörrni, jag tänkte när innan semestern så tänkte jag en sån här tvådelad predikoserie. Så jag vet om ingen kommer nästa söndag så var den riktigt dålig den första delen. Men vi får se vart det bär. Egentligen en fortsättning på det som Julia talade om förra söndagen. Liten annan vinkel, men en fortsättning i alla fall åt det hållet. Att om Gud är min Gud, vilka konsekvenser får det för min omgivning? Jag tänker ibland så här som en enkel man att om Gud bor i mig och bor genom mig, så borde det ju synas någonstans. Jag är en väldigt enkel man, så jag tänker 1 + 1 är oftast 2. Ja, det är en sån dag idag. Ja, jag tror på något sätt att om Gud gör någonting i mig, jag ska säga så här egentligen, jag har inte mött på en enda människa som har mött Gud och fått sitt liv förvandlat, där den människan i sin tur inte gör någonting för sin omgivning. Att det händer någonting genom mig per automatik när Gud får gripa tag i oss människor. Och det är lite det som jag lite under 2 söndagar skulle vilja mumla om här. Och jag hade en sån här halvradikal text från Markus 8, där Jesus är igång. Och det står så här från vers 34. Och han kallade till sig folket och sina lärjungar och sa det till dem: om någon vill följa mig ska han förneka sig själv, ta sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min och evangeliets skull ska rädda det. För vad hjälper en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Vad kan en människa ge till lösen för sin själ? Den som skäms för mig och mina ord i det här trolösa och syndiga släktet, honom ska också människosonen skämmas för när han kommer i sin fars härlighet med de heliga änglarna. Det är en vers man ibland blir nervös över när man var nyfrälst och funderar, finns det hopp? När man ska gå till skolan nästa dag och nervöst satt på sig sin Jesus-tröja. Har ni haft en sån stund någon gång? Jag hade en sån där riktigt blodig version av Jesus och korsfäst, och så tog jag på den riktigt frimodigt. Men jag var så nervös hela skoldagen. Så efter nästan hela dagen var slut så kom någon fråga: att vad betyder det egentligen? Och då blev ju inte saken bättre. Jag är ännu mer nervös. Så alltid fundera lite på det där. Men nu när man är en gammal gubbe, tänkte sig, så har man lärt sig lite saker längs vägen. Och lite några av de sakerna som jag skulle belysa idag. Jag satt för ett par år sedan med en brusten kristen ledare i Helsingfors. Och han hade gått igenom någon kris av varierande svårighetsgrad. Och mitt i det mötet så brister han ut en mening som riktigt etsats fast i mig sedan dess. Han sa så här: Anders, en mogen kristen ledare eller människa är nödvändigtvis inte den som läser Bibeln mest, ber mest eller predikar mest, utan det borde, där sa han alltså, synas i hur mindre och mindre självisk och självupptagen man blir genom åren. Så sa han, och det fastnade i mig väldigt mycket. För jag tror vi måste förstå att den sanna kristendomen, som Julia var in på förra söndagen, det handlar om att vi som Jesus själv, så, eller som Gud, så älskade Gud världen att han gav. Att på något sätt ur kristendomen, den fungerar som allra mest då när vi ger Gud vidare till människor runt omkring oss. Att vi inte bara blir som köttätande växter som ska få, utan vi blir mer sådana som ger och ger, som Tom var inne på i sitt gåvotal. Att vi ser, vi blir berörda och vi ger, som den barmhärtige samariten. Han såg, berördes och gav. Det är så det kristna livet, enligt mig i alla fall, borde fungera. Julia sa ju då förra veckan att vi troende allt för lite söker den himmelska skatten och istället strävar efter den jordiska versionen. Om man nu får en sån här halv radikal åsikt, det får man ju ha när det är sommar och allt. Det är för lite Gud i vår kyrka. Samma själviskhet och samma självupptagenhet råder många gånger här på samma sätt som den gör utanför vår kyrka. Och nu ska vi inte få bli allt för stor fördömelse, lite kan vi nog ha, men inte allt för mycket fördömelse direkt. För varför det är så, det är inte bara för att det är ditt fel, utan det är syndens fel. För vad synden gör med en människa, det är att det tar fokus från Gud, och så ser vi mitt i allt att vi är nakna. Som Adam och Eva gjorde alltså. Vad som händer, vi går från någonting som är fullkomligt, så landar vi i någonting som är ofullkomligt. Och när vi ser på oss själva så har vi aldrig, och lyssna på mig, nu kommer jag igång här, så blir vi aldrig nöjda, för vi ser på någonting som aldrig går att bli fullkomligt så länge vi ser på oss själva. Därför söker vi karriär, därför söker vi business, därför söker vi få det där bekräftelse från höger och vänster. Och vi blir aldrig mätta. Varför det? Jo, vi ser på någonting som är ofullkomligt. Och så länge du ser på din självupptagenhet blir du aldrig belåten. Och därför tror jag att vi behöver lära oss någonting från Herren. För min reflektion efter mina möten under 20 års tid med en brusten värld, det att denna brustna världen inte vill ha mänskliga lösningar, den vill ha himmelska möten. Människor vill möta levande Gud. Jag har suttit ibland på vissa samtal, så tycker jag nu låter jag klok och vis. Så sitter man där en timme och försöker säga någonting bra. Och när en timme har gått så säger den som jag pratar med, kan vi inte be? Och då slår det mig, ja men det kanske är en bättre lösning. Att jag ska ha massa mänskliga lösningar. Låt mig istället försöka ge ett himmelskt möte. Ett himmelsmöte som på en sekund kan förvandla, förnya och göra det som i alla fall inte jag kan. Författaren och teologen Joel Halldorf har sagt någonting halvt radikalt. Han säger att kyrkan har ett problem, att den enbart har fokuserat på den förlåtande nåden istället för den förvandlande nåden. Vad tror vi behöver fatta det här? Klart, den är förlåtande, vi är tacksamma för det. Men när vi möter Gud så händer ju någonting med oss. Jag sa någonting radikalt här, tror jag. Då vi möter Gud behöver någonting ske med oss, annars kanske vi inte har mött honom eller tillåtit honom att göra någonting i oss. För enligt mig så det går ju inte att vara självisk och självupptagen och egocentrerad och lägga självisk på Instagram när vi har mött Jesus som förvandlar oss, så blicken får från oss till honom. Kära vänner, vi kan ta det på det sättet att Vasa stad inte får leva med människor som inte lever ut evangeliet. Troende människor som vi behöver Guds liv så vi har någonting att ge en fallen värld. Och jag tror, för att råda bot på det syndens gift, och observera när jag säger det igen, för alltid blir någon arg på mig. Och jag är ju så snäll. Att det är inte vårt fel, det är inte människans fel. Men för det är syndens fel. Och för att råda bort på det här syndens gift som inträktar oss, så tror jag vi behöver förstå två saker. För det första, vi behöver förstå vem Gud är. Och för det andra, så behöver vi förstå vad vill Gud med oss. Med oss som människor. Och idag ska jag försöka fokusera på vem Gud är. Jobb har vi relaterat till ibland i den här församlingen. Jobb enligt mig går igenom, om inte största prövningen i historien, så det är gränsfall till rekord i alla fall. Han hade ju värsta farmen där på gång med kamel och åsnor. Och jag framgångsrikt. Och så kom det någon tornado och grejer och blåste bort hela alltihopa. Och så tappade han all sin förmögenhet. Och inte nog på det då, så kom djävulen en gång och frestade Herren och sa att nu, det där gick inte så, det var inte så farligt att tappa lite egendom, att vi drar resten också. I väg med barn och i väg med allt nästan. Så han bara ungefär med nöd och näppe lever. Så han fick massa sjukdomar, han tappade sina barn, han hade ju mängder med barn, alla for. Vilken enorm smärta. Vilket enormt lidande som Jobb fick ha. Och sen har ju en fru kvar då. Jag funderar, hon borde också ha fått det med tornadon. Hon säger, förbanna Gud och dö. Och så måste han inte rätta visa frun också, som man måste göra ibland. Och sen följer ju 36 eller 35 kapitel där det kommer några vänner på besök som ska sätta den här jobb på platsen och hitta hans dolda synderliv. Och de håller på där och argumenterar med varandra i 36 långa historier. Och sen då när de håller på, då man tycker synd om jobb för enda kapitel som går, då man är lite seg och ber om Herren och dricker en kaffe för han ska också genom all prosa. Och sen då när man tänker äntligen så kommer Herren och sätter allting på plats. Man riktigt ser att nu har Herren gjort en egen gloria som ska sänkas ner på Jobs huvud. Så halleluja. Men vad händer då? Ja, då ser vi. Herren kom. Och så läser vi från kapitel 38. Herren svarade Jobb ur stormvinden. Han sade: vem är den som fördunklar mitt råd med ord utan förstånd? Spänn bältet om livet som en man. Jag ska fråga dig och du ska ge mig besked. Var var du när jag lade jordens grund? Så håller han på. Alltså det är en lång historia det där. Och så håller han på att skapa lite djur där. Och han var uppe med galaxer och Orions bälte. Och det var full fart alltså. Väldigt intressant beskrivning. Ett nästan biologiskt perspektiv. Hela den här processen. Och vad som egentligen sker här. Att Gud beskriver sig själv så mycket större än vad Jobb hade förstått tidigare att förstå. Och då var Jobb en rättfärdig man. Det står, det finns ingen som Jobb på hela jorden. Alltså vi talar om Guds man nummer ett av dem allihopa. Men ändå, som resultat av Jobbs orättfärdiga, orättvisa lidande, så kommer Gud och säger: vem är du? Och var var du när jag lade jordens grund? Och så skulle jag höra de orden, kan hända att jag skulle använda en himmelsk katapult och se om Herren flyger iväg. Det kan man inte göra, men det var så jag som människa skulle vilja göra. För vi vill ju reagera som mänskligt sätt, att vi vill ha rättvisa, allting ska vara mig väl och så vidare. Och Jobb då, som haft en enorma lidande, han får svar på tal på ett helt annat perspektiv än han hade planerat. Och vad vill Gud med detta? Varför använder Gud en sån märklig pedagogik mot Jobb? Jo, egentligen bara en enda orsak. Att Jobb, mitt i allt sitt lidande, så finns det bara en väg framåt för honom som leder någonstans. Och det att han ödmjukar sig och lyssnar på det här, för nu är det nog viktigt. Att Jobb ska ödmjuka sig och inse att Gud, trots all hans smärta, var värd att hyllas som Gud. Och i alla fall när jag läser de där verserna och upptäcker och mediterar och ber, att det finns knappt någon gudstjänst som är vackrare på den här jorden än en människa mitt i sina lidande, mitt i sin kamp, mitt i dödsskuggans dal, säger: jag ärar dig Herren, jag ger dig all ära. Trots att mitt eget liv är kaputt, trots att jag har förlorat allting, trots att vännerna har svikit, trots att jag kanske har gått igenom skilsmässa eller whatever som har hänt, ära dig Herren. Och då finns en gudstjänst som klingar hårt hos Herren. För det är så han vill ha det. Han vill alltid bli ärad som Gud, oavsett hur vi människor har det här på jorden. Och vem är Gud för dig? Han är en som äras för att det ska gå bra. Eller en som äras för att han är Gud. Jag tänker på en historia också när Israel ska få möta Gud. De har ju dragit sig ut ur Egypten där med värsta massutflykten. Så läser vi andra Mosebok 19 så här. På tredje dagen, när det blir morgon, började det dundra och blixtra. Ett tjockt moln lade sig över berget och ett mycket starkt basunljud hördes. Alla folket i lägret, alla i det fallet är över 1 miljon människor, alla folket i lägret bevade. Men Mose förde ut folket ur lägret för att möta Gud, och det ställde sig nedanför berget. Hela Sinais berg täcktes av rök, för Herren hade stigit ner på berget i eld. Rök steg upp därifrån som röken ur en smält ugn, och hela berget skakade våldsamt. basunljudet blev starkare och starkare. Men Mose talade och Gud svarade honom med hög röst. Wow. Hela Sinaiberg skakade, alltså det var ganska rejäla grejer. När Gud stiger ner och manifesterar sig själv och sin härlighet, det är inte någon småpotatis. Ibland tycker jag, och det är bara min säkert felaktiga inställning till allt här i livet, men jag tycker ibland att vi målar Gud som en bagatell, en tändsticksask. Som vi har en dålig dag så är Gud, det är något fel på honom. Vi måste förstå, vem är Gud? Gud är den som har alla, gjort alla de miljonerna galaxer som finns i hela universum. Gud är den som har allting i sin hand, all makt. Han som har skapat livet, han som räknar samtidigt dina hårstrån. Så när Gud stiger ner i mänskligheten så det är inte bara att det är lugnt och han kommer och med en dammvipp och funderar, hur går det här? Utan det är blixt och dunder. Han vill visa vem har kontrollen, vem har all makt, vem är det som regerar här på jorden? Och tro, kära vänner, att vill vi att Gud ska göra någonting i vår region, här i Österbotten i Vasa, så vi måste börja med att förstå, vem är han? Han är betydligt större, mäktigare än både du och jag förstår och kan begripa. Det kallas gudsfruktan. Och resultatet för Israel, det blev att hela folket blev nervösa. Och så sa de att Mose, det är nog bäst att bara du går. Och så skickade de upp Mose att tala och vara med Herren. På grund av att de hade förväntat sig kanske en liten lugnare approach. Men det är alltid lugnt när Herren kommer. Det är väldigt omskakande att möta Gud. Det vänder upp och ner på dig, kära vän. Det finns otaliga många andra exempel. Vi har Elia i grottan. Som mötte Gud. Det var eld och det var vind och det var blåst, det var jordbävning. Och sen var det stilla sus. Det Guds röst kom. Vi har Jesaja som får en syn av Herren och är också väldigt nervös efteråt. Och vi har Jakob som brottas med Herren själv. Vad är det som händer i alla dessa tillfällen? Jo, de inser att Gud är Gud. Att han är helig. Och deras liv är aldrig mer densamma. Och Elias liv flög upp sen med en guldvagn till Herren kort efter, men ni förstår poängen, att när vi möter Gud, det måste hända någonting med oss. Vi tror inte bara på en förlåtande nåd, vi tror på en förvandlande nåd. Vi tror när vi möter levande Gud, så då ser vi världen med andra ögon. Då bryr vi oss om varandra, då älskar vi att be, och det går vi in på senare nästa vecka. Men det ska hända någonting med oss, kära vänner, när vi möter Herren. Jag tänker på Petrus och hans möte med Jesus i kapitel 5 i Lukas. Petrus var en fiskare, ja, professionell fiskare. Han har varit igång hela natten och fiskat och fått nada, noll, ingenting. Är man professionell fiskare och fiskar en natt och får noll fisk, då kan man ibland få en sån där komplex och tycka att man är inte en så bra fiskare som man trodde. Så man sliter och kämpar, man vet att får inte någon fisk så får inte någon lön. Det var inte så att han hade en sån där månadslön på 2000 denarer som man kunde kvittera ut oavsett hur det gick, utan man fiskade och man sålde och man hoppades att man skulle få fisk för att kunna sälja fisken. Så man kämpar på det hela natten och inte fått någonting alls. Och vad händer? Det dyker upp en snickare och säger, släng ut näten på nytt. Jag jobbar, som en del av er vet, på Novaflor, firma här i stan. Och det händer ibland, några gånger per år ungefär, att det kommer en del lagerarbetare in i mitt kontor och så har de riktigt fått en stor fin idé. Nu ska du göra det här, Anders, säger de. Säger jag, lutar mig tillbaka till min lilla fåtölj, så tar jag upp min programvara och så brukar jag med flit ibland visa hur det ser ut när jag arbetar. Och så får de så stora ögon. Och så säger de alltid ungefär någonting i den här stilen. Hur kan du förstå någonting av det, säger de. Och ibland undrar jag det själv också. Men det är ungefär samma nivå som en snickare kommer till Jesus. En snickare kommer till Petrus och säger, släng ut näten dit. Varför ska man höra på en sån? Det är ju på något sätt skam mot yrket fiskare att någon annan professionell av ett annat yrke säger hur man ska köra sitt jobb. Vad Petrus då gör i sin hödmjukhet, för att du säger det, ska jag göra det. Lyssna, ska jag säga något bra. Det är en ganska bra approach i ditt liv. För att Jesus säger någonting, då gör vi det. Varför ska vi ge tionde? Jo, för att Jesus säger det. Behöver vi någon annan orsak? För att Jesus säger det. Varför ska vi bry oss om varandra? För att Jesus säger det. Nu går jag lite in på nästa veckas stoff. Ska inte ta det nu. Men han säger i alla fall att han ska göra det Jesus säger. Och så far de ut med båtarna igen och slänger ut näten. Och det blir ju på något sätt väckelse bland fisken. Två båtar fulla, så mycket att nästan höll på att kantra de här båtarna. Och nu kommer en väldigt intressant, nu kommer en av mina huvudpoänger idag. Efter den här väckelsen bland vad de har fisksorter där. Hur reagerar Petrus? Han har upplevt ett enormt mirakel just. Han har upplevt att han inte behöver fiska någonting på hela veckan. Han kan ha fisksoppa två år. Hur reagerar Petrus när han fått uppleva den enorma mirakel som han tror aldrig någonsin ens i närheten har varit av tidigare? Han säger, gå bort ifrån mig Herre, för jag är en syndare. Varför gör han det? Jo, för när Jesus i sin härlighet möter oss så inser vi hur dåliga vi är i oss själva. Då reagerar vi som Petrus gör. Då vi inser vad vi själva är i oss själva. Då vi skalar bort våra religiösa skal. Där vi ibland vill visa upp vår omgivning hur duktiga vi är. Men så kommer Jesus med sin nåd och sin ande. Bara borrar genom varenda skal. Så står vi kvar där som en syndig människa. Och den syndiga människan tycker inte alltid att det är så bekvämt att en helig ande kommer på besök. Varför inte det? Jo, för din syndiga människa vill alltid vara herre över ditt eget liv. Och när den heliga ande kommer och knackar på, så vill din syndiga människa bara rusa bort från Jesus. För du vill alltid vara herre över ditt liv. Så den heliga ande kommer på besök. Nu raljerar jag lite. Men den heliga ande kommer på besök i ditt liv, så blir oftast vår reaktion att vi säger, gå bort ifrån mig Herre, för en syndig människa. För vi vill hellre ha synden i vårt liv än Jesus. Så vad vill då Jesus och Gud med alla dessa möten som vi har här och där? Jag tror Gud vill bara en enda sak. Att människan inser hur dålig hon är i sig själv i jämförelse med den helige guden. Det tror jag är ett resultat av att vi möter helig Gud. Att du och jag inser att vi i oss själva har vi ingenting att komma med. Den helige guden knackar på dörren. Nu minns ni den när ni gav, ni som har ett sådant punkt som jag, när jag gav mitt liv till Jesus. Och det knackade på någonting. Så det var ganska mycket inom mig som ville rusa bort och säga, gå bort ifrån mig. Så det är någonting där du och jag någon dag måste bara ta ett beslut att nu stiger vi ner från vår egen tron och låter Gud bli Gud. Men för att det ska kunna ske så måste vi först inse hur dålig vi är i jämförelse med den helige guden. För jag tror denna utgångspunkt är central och viktig för oss. För att vi ska kunna närma oss honom och lära känna honom, alltså Gud. Och nu ska du lyssna på det här, för nu säger jag några teologiskt intressanta saker. Varför stack inte äktenskapsbryterskan iväg i Johannes 8? Hon som hade blivit tagen på bar gärning och skulle bli stenad av fariseerna och gänget. Jo, hon visste redan att hon var syndare. Tänk på kvinnan som kommer in i Simon fariséns hus, drar sig till Jesus, gråter, tvättar Jesus hår och grejer där med sina tårar. Hon drogs till Jesus. Varför det? Jo, för hon visste redan att hon var syndare. Och när vi är syndare och på något sätt möter levande Gud, så finns det någonting attraktivt hos Jesus som inte drar oss bort från honom utan det drar oss till honom. När vi har väl insett hur dåliga vi är så finns det någonting på vår insida som bara ropar: Jesus, jag behöver dig. Jesus, jag vill ha hjälp av dig. Jesus, jag vill leva med dig. Och Jesus fryser aldrig ut sådana människor som vill närma sig honom och inser att man behöver honom. Och nu säger jag någonting halvt radikalt igen. Det är omöjligt att kunna följa Jesus om vi inte först har förstått att vi är syndare. För det händer något speciellt med en människa som först förstår vem Gud är och responderar genom att falla på knä inför honom. Jag har varit ibland på vissa möten där mitt allt uppstår en speciell atmosfär. Man känner på något sätt att nu har Gud stigit ner. Hans heliga ande finns mitt ibland oss. Och resultatet är sällan det att folk hoppar upp och ner av glädje. Det kan säkert hända det också. Men det naturliga, det som jag erfar i alla fall, det är att spontant, utan att man säger någonting, så faller en på knä där. En annan faller på knä där. En tredje faller på knä. I alla fall på något möte som jag varit på så har hela samlingen varit ner på knä. Varför det? Jo, det naturliga läget för oss kristna, det är ner på knä. Jag tror varenda kristen mår bra av att vara ner på knä lite nu som då. För det hjälper oss att inse att Gud är Gud och inte jag. Vi vill ofta ta tillbaka den där tronen som Gud sitter på, fast den enbart tillhör honom. Någon människa plötsligt inser vem Gud är och ödmjukar sig inför honom, så garanterar det, nu kommer en bra sak, så garanterar det alltid en himmelsk fest. Och kanske är det inledningen till den kristna mognaden som min brustne vän drömde om. Kanske du och jag kan hjälpa till att uppfylla hans dröm om mogna kristna. På vilket sätt? Jo, att bara ödmjuka sig inför levande Gud och säga: Herre, bara du är Gud. Bara du är värd att äras och tillbes och hyllas. Tänk på Lukas 15 och 7. På samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga som inte behöver någon omvändelse. Det finns ju tre olika historier eller liknelser i Lukas 15 som alla handlar om borttappade saker. Vi har fåret som springer bort, vi har myntet som tappas och så har vi sonen som springer bort. Resultatet i slutet av alla dessa liknelser så är att det blir en fest. Kvinnan som tappar myntet som ställer till fest. Eller, förlåt, det står att det blir en fest i himlen på de två första liknelserna. Och sen i den stora berättelsen om den förlorade sonen så står det att fadern själv som var herren ställde till fest. Så som händer om du vill ha ordnat lite himmelsk fest, så ner på knä, erkänn att du behöver mer av Gud i ditt liv. Vasa behöver mer av Gud. Hur kan vi ge Vasa mer av Gud? Jo, det att du ödmjukar dig, faller på dina knän och erkänner att bara Herren är Gud. På det sättet kan du och jag vara med och förvandla Vasa i en tid som verkligen behöver mer av Jesus. Jesus, hjälp oss. Så ska jag bara vilja ta en stund och vi ska bara be till Herren. För en känsla inom mig någonstans i min ande att vad vi behöver göra, och kanske många av er ska behöva göra, att bara ta ett beslut än en gång i ditt liv att bara ödmjuka dig inför Herren och erkänna att bara Gud är Gud. Denna Herren som har allt i sina händer, som har skapat dig, som har en plan för dig, som älskar dig, men som är värd all ära och vill ha all ära. Herre Jesus, nu bara kommer till dig som människor och som syndare som vi är i behov av. Mer av dig, Jesus. Låt oss här idag bara förstå vem du är.